Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Seriemördarpodden, Leonard Lake och Charles Ng, del 5. Den här serien är skriven av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson. Sofia Olesdotter har varit researchassistent. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dava Persson. Och som vanligt är det jag, Dan Hörning, som berättar. Gratisversionen av Seriemördarpodden kommer ut 40 gånger om året. Det vill säga alla tisdagar utom sista tisdagen i månaden. Och det är möjligt på grund av er sponsring. Den här podden är huvudsakligen crowdfundad på patreon.com. Så om du tycker att Seriemördarpodden är jättebra, gå till patreon.com, sök på Seriemördarpodden och välj en summa du vill donera per avsnitt. Om du gör det får du tillgång till 3 extra avsnitt varje månad. Och det är det som är Seriemördarpodden Premium, inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i varje månad. Om du bara vill åt de här extra avsnitten så finns de på podmi.com och då kostar de 29 kronor i månaden. Den första månaden är gratis. Den 29 juni 1984 stod Charles Ng utanför fängelseportarna med sin lilla packning i ena handen. Han var lättad. Han hade nämligen förväntat sig att bli utvisad till Hongkong efter tiden i militärfängelset. Men till hans stora förvåning var det ingen i vare sig rättssalen eller i fängelset som hade nämnt någonting om utvisning. Charles ville verkligen stanna i USA. Han ville inte tillbaka till Hongkong. Han hade visat foton på Leonard och på Cricket för sina medfångar. Han hade förklarat att paret Lake var hans andra familj. Och nu var han äntligen på väg till dem igen. Han visste förstås att Leonard och Cricket hade skilt sig. Men han visste också att de fortfarande träffades regelbundet. Charles tog flyget till San Francisco där Cricket hämtade upp honom. Han skulle få bo hos henne ett par dagar medan han hittade en egen bostad och ett jobb. Samtidigt i Wilsonville, 3 timmars bilfärd bort, började Leonard sjösätta Operation Miranda. Han insåg att han behövde hitta en plats att jaga lämpliga kvinnor på. Det fungerade dåligt att bara sitta där intill sin nu färdiga bunker mitt ute på landet och hoppas på att en lämplig kandidat skulle promenera förbi. Dessutom ville han träffa Charles Ng, och Charles, som var i desperat behov av pengar efter sin fängelsevistelse, hade inte tid att åka på besök till stugan ännu. Än en gång hyrde Leonard Lake en lägenhet i San Francisco. Där kunde han fortsätta att försörja sig genom droghandel och småstölder medan han och Charles återupptog sin vänskap. Ganska omgående började Leonard se över utbudet av tillgängliga Mirandas i närheten. Han började i hyreshuset där han bodde. Han konstaterade dock besviket att ingen av hans grannar var en lämplig Miranda. Han hade hoppats på att det för en gångs skull skulle vara lite enkelt och inte så himla mycket jobb som det alltid var. Han annonserade förstås fortfarande i tidningarna efter kvinnligt sällskap, och då var det fortfarande någon som nappade. Leonard hade ibland en sängkamrat, men det räckte inte längre. Han kunde inte heller använda vilken kvinna som helst till Operation Miranda. Det var halv okej att ligga med en ful kvinna, men vem som helst kunde inte bli en Miranda. Det gällde att välja noggrant. Leonard och Charles bestämde sig för att det mest praktiska nog var om de delade lägenhet. Det skulle bli både billigare och trevligare om de var rumskamrater. Charles flyttade in hos Leonard. Efter att ha skrivit dagbok varje dag i 18 månader sedan nyåret 1983 slutade Leonard skriva samma dag som Charles flyttade in i hans lägenhet. Ett par kvarter från just den lägenheten bodde Donald Giletti. Donald var 36 år gammal och arbetade som diskjockey på en liten radiostation. Donald var öppet homosexuell och tjänade bra med pengar. Han hade råd med lite flottare lägenhet i en av de finare delarna av San Francisco. Donald hade en inneboende, en Richard Carasa. Donald tyckte om sexuella äventyr. Han annonserade i tidningen efter heterosexuella män som ville testa oralsex med en man. Den 11 juli fick Donald ett svar och en man kom till lägenheten. Donalds rumskompis Richard hann se att mannen var av asiatiskt ursprung, hade glasögon och var ganska kort och smal innan Donald och mannen stängde in sig på Donalds rum. Men kort därefter hörde Richard ett ploppande ljud och ett skrik från Donald. Richard gömde sig och väntade tills han hörde dörren slå igen efter besökaren. Sen gick han in i Donalds rum. Där låg Donald svårt blödande på golvet. Han hade ett kulhål i huvudet och andades knappt. Då öppnades dörren igen och besökaren kom tillbaka. Han höjde sin pistol och sköt Richard i bröstet. Och därefter lämnade mannen lägenheten för gott. Richard var svårt skadad, men inte dödligt sårad. Han lyckades ta sig till telefonen och ringa 911. Ambulans och polis kom till platsen. Richard lyckades lämna ett tydligt signalement. Han visste inte namnet på mannen. Richard berättade att Donald visste namnet på mannen, men Donald var medvetslös. Båda kördes till sjukhus i ilfart. Donald återfick aldrig medvetandet. Han dog innan läkarna hann operera honom. Richard opererades och överlevde. Några kvarter bort i samma område hade en annan man satt in en annons i tidningen. Den annonsen hade ingenting med sex att göra. Harvey Dubbs hade arbetat på tryckeri i nästan 11 år och varit företagets lojalaste medarbetare hela den tiden. Men Harvey Dubbs hade en dröm om att starta eget, så han hade startat ett litet bolag som han skötte på kvällar och helger. Han hade länge varit en duktig amatörfotograf och nu ville han se om han även klarade av att fotografera och filma professionellt. Harvey satt in annonser i lokaltidningarna för att hitta kunder. Harvey hade köpt dyr filmutrustning och erbjöd sig att filma bröllop, dop och andra saker som folk ville ha förevigade. Han kunde också tänka sig att hyra ut sin exklusiva utrustning om någon ville filma själv. Den 25 juli 1984 hade han bokat möte med en man som skulle komma hem till Harveys hus för att diskutera ett uppdrag. Huset delade Harvey med sin fru Deborah och deras lille son Sean som var drygt ett år gammal. Både Harvey och Deborah var eld och lågor över besöket. Kanske var det här som skulle få Harveys firma att ta fart. När besökaren ringde på dörrklockan satt Deborah i telefon med sin bästa vän, lille Seans gudmor, Karen Tuck. Deborah och Karen hade för vana att ringa varandra varje eftermiddag och prata igenom vad de hade gjort under dagen. Men när det ringde på Deborahs dörr ursäktade hon sig. Hon sa att hon måste lägga på nu eftersom de väntade en viktig gäst. Lite senare ringde Karen för att höra hur mötet gick, men ingen svarade. Det var ovanligt, tyckte Karen. Det hände nästan aldrig att par Dubbs inte var hemma. Karen ringde flera gånger och blev mer och mer orolig. Morgonen därpå ringde Karen till familjen Dubbs igen men fick inget svar då heller. Karen bad sin man George som arbetade inne i San Francisco att åka hem till familjen Dubbs och se om de var sjuka eller behövde hjälp. På lunchrasten satte sig George i bilen och åkte till familjen Dubbs hus. Han gick upp för trapporna till entrén och upptäckte till sin förvåning att dörren var olåst. Ingen svarade när han knackade på, så han tryckte ner handtaget och gick in. I låset, på insidan av dörren, satt Deborahs nycklar, men ingen var hemma. Det stod disk i köket och då insåg George att någonting verkligen var på tok. Han kände också Port Dubbs och han visste att Deborah aldrig skulle lämna huset med middagsdisken odiskad. Om han kände henne rätt skulle hon ha diskat den direkt efter middagen, om allt stod rätt till. I vardagsrummet fanns det stora tomrum i bokhyllan på de ställen där Harvey hade haft sin dyra filmutrustning. Det visste George väl, eftersom Harvey stolt hade visat upp filmutrustningen när de hade varit där på middag. George kände att någonting måste vara riktigt, riktigt fel. Han ringde Deborahs pappa som han träffat ett par tillfällen tidigare. Deborahs pappa ringde polisen som tog anteckningar men sa att det här var inte tillräckligt för att polisen skulle starta en utredning. Polisen bad Deborahs pappa ta av sig om hon, hennes man och son inte kom tillbaka inom kort. Dagen efter att George hade varit inne i familjen Dubs lägenhet för att försöka ta reda på var de höll hus började grannarna prata. Det var uppenbart att någonting var fel hemma hos familjen Dubs. En granne, en äldre dam, hade sett en asiat gå ut från familjen Dubs hus bärande på något stort och svart. Kanske en resväska. Det hade sett tungt ut. Han hade gått fram till Harvey Dubs bil som stod parkerad en bit ner på gatan och fått hjälp att få in det han bar på i bilen av bilens förare. Föraren hade den gamla damen inte sett mer av än att han hade korta men kraftiga armar. Hon kunde säga att det definitivt inte var Harvey Dubs. Mannen som kommit ut ur familjen Dubs hem hade helt säkert varit asiat, smal och med glasögon, enligt grannen. En kvinna vid namn Barbara Speaker som bodde i lägenheten under familjen Dubs hade också känt på sig att någonting var fel. Hon var van vid att höra ettåringen vara ledsen och gråta på morgnarna och på dagarna och på kvällarna. Ettåringen låter mycket och lille Sean var inget undantag. Men nu var det helt tyst. Men på förmiddagen dagen efter hörde hon steg ovanifrån och trodde att familjen Dubs hade kommit tillbaka. Hon gick ut för att gå upp och hälsa på dem, men istället för att mötas av familjen Dubs krockade hon nästan med en man som var på väg ut från familjen Dubs lägenhet. Barbara vittnade om att det var en kort, smal, asiatisk man med glasögon. Mannen sänkte blicken och gick med raska steg förbi henne. Det såg på sätt och vis ut som att han flydde, tyckte Barbara, som att han inte ville bli sedd. Asiaten hoppade in i en bil en bit bort.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Barbara hann se att föraren var vit och hade ett helskägg. Senare på kvällen, efter att diskutera med grannarna, ringde Barbara Speaker till polisen. Eftersom hon hade konstnärliga talanger ritade hon ett porträtt av den asiatiske mannen. Det var givetvis ett porträtt av Charles Ng, men det hade polisen ingen aning om. 1984 hade hippie- och flower power-kulturen i San Francisco i princip dött ut. Kvar fanns bara de mest fanatiska fantasterna. Och många av dem höll till i San Franciscos centrum, i stadsdelen The Height, som är en fristad för hippies än idag. Det var i den stadsdelen Charles Manson 15 år tidigare hade rekryterat sina följare. Och i The Height fanns flera billiga hotell de hade råd att bo även om man var fattig. Dessutom var det inga problem att ligga efter hyran en dag eller två. Ett av de här hotellen i The Height kallades för det rosa palatset. Där bodde kvinnor som sålde sina kroppar, där bodde hallikar, droghandlare och droganvändare. Leonard Lake åkte ofta till det rosa palatset. Han hade två ärenden dit. Det första var att sälja marijuana för att få in pengar och det andra ärendet var att hitta en Miranda. Det hade visat sig vara svårt att hitta en lämplig Miranda Men ibland fick Lennart sig i alla fall ett ligg medan han letade. Och det var ju bra, tyckte Lennart. I det rosa palatset kände alla Lennart Lake vid namnet Alan Dray. En av gästerna på hotellet var Randy Jacobson. Han var en kort, smal man med ett halvlångt, vågigt, brunt hår. Han prydde sitt ansikte med en mustasch och det skägg som hörde till hippiekulturen. Randy hade en osäker blick med blå ögon som hoppade hit och dit. Som att han inte riktigt vågade titta rakt på någon. Randy hade känslor i Vietnam och efter det hade han aldrig blivit densamma igen. Hans liv cirkulerade allt som oftast runt alkohol och droger. Han bodde ihop med en Meisha McLennan i ett förhållande som var ganska ensidigt. Meisha älskade Randy, men hon var ganska säker på att han inte älskade henne. Hon var bara en rumskompis för Randy, en praktisk lösning för att kunna dela hyran och få lite sex då och då. Meisha träffade på Alan Dray i hotellkorridoren utan hennes rum och han ställde den sedvanliga frågan till henne, den han ställde till i princip alla kvinnor han träffade. Alan frågade om Meisha ville posera för några foton, om hon kanske ville bli modell. Meisha svarade inte direkt utan frågade istället senare det rosa hotellets portier om han visste någonting om den där Alan. Portieren beskrev Alan som citat: "Han är en kille som både är ganska cool och ganska ocool på samma gång. Han odlar och säljer marijuana och är en sån där militärfantast." Det tyckte Meisha inte alls om. Hon var nämligen pacifist. Dessutom tyckte hon inte om Alans utseende. Hon tyckte han såg tung ut. Han hade ovårdat hår och skägg och han använde basker. Han påminner henne lite om hennes morbror. Lite gammal, ovårdad och med en oattraktiv ölmage. Alan var förvisso charmig, tyckte Meisha. Men liksom för charmig på något sätt. Ganska sliskig egentligen. Alan Dray hade antytt på hotellet att han behövde någon som hjälpte honom att sälja marijuana. Han hann inte riktigt med att göra det själv eftersom han också var tvungen att sköta om sina odlingar. Hotellportieren tipsade Alan om att Randy Jacobson, alltså Meishas sambo, skulle kunna vara perfekt för jobbet. Alan fortsatte att försöka övertala Meisha om att bli fotad och till slut lät sig Meisha ändå övertalas. Trots allt spelar ingen roll om hon tyckte Alan var oattraktiv. Han var en fotograf och inte en potentiell sängkamrat. Och ett modelljobb skulle kunna ge henne lite pengar. Till sin stora förvåning tyckte Meisha riktigt bra om att bli fotograferad. Hon fotade sin lila klänning och hade på vissa av fotona på sig en scarf och en hatt. Inga av fotona var avklädda. Alan frågade inte ens. Meisha hade varit lite orolig för det, att han skulle be henne klä av sig. När han inte gjorde det blev hon lättad och skämdes lite för att hon hade tyckt att han var sliskig. Det enda obehagliga var kanske att han vid ett tillfälle la armen runt henne, men då hade hon bara lyft bort den och påmint honom om att hon hade en pojkvän. Och sen hade det inte hänt igen. Alan frågade Meisha och Randy om de inte kunde tänka sig att flytta upp till bergen och ta hand om Alans marijuanaodlingar. De pratade om saken, men Meisha fick hela tiden dåliga vibbar av situationen. Randy och sin sida hade svårt att fatta några beslut överhuvudtaget. Meisha bestämde sig för att lita på sin magkänsla. Hon tackade nej för dem båda. En annan gäst på det rosa palatset var Maurice Rock. Maurice var en 37-årig afroamerikan som gillade två saker. Droger och att spela gitarr. Maurice sjöng ofta med en stark och klar röst som hördes rakt genom hotellets väggar. De flesta på det rosa palatset kände Maurice och de tyckte om honom. Han var genuint vänlig och omtänksam och hans kraftfulla sångröst spred god stämning överallt. Maurice blev snabbt vän med Alan. Maurice var öppensinnad och litade på de flesta. Han trodde att alla människor var goda och inte seriemördare. Maurice hade många kvinnliga vänner och på Alans uppmaning tipsade han dem om att Alan eventuellt hade modelljobb till dem. En del av dem nappade, men de flesta hoppade av när de väl hade träffat Alan. Många fick ett dåligt intryck av Alan utan att kunna sätta fingret på varför. Efter att Alan och Maurice hade känt varandra i några veckor och Meisha och Randy hade tackat nej till att sköta om Alans odlingar, frågade Alan om kanske Maurice var sugen på att flytta till Alans gård och sköta om hans marijuanaodlingar. Maurice tyckte det var en jättebra idé och tackade ja utan större betänkligheter. Han kände att han behövde en förändring i sitt liv och att det här var chansen han hade väntat på. Maurice packade sina tillhörigheter och åkte iväg tillsammans med Alan, alltså Leonard Lake, med siktet inställt på Wilsonville. Och det var sista gången någon såg Maurice Rock i livet. En kvinna som bodde på det rosa palatset, en Cheryl Okoro, försvann också. Ingen visste riktigt när Cheryl hade försvunnit. Hon var vacker, så hon hade troligtvis fått ett förslag från Alan om att posera på bilder, trodde folket på hotellet. Men Cheryl hölls oftast för sig själv och var inte så öppen med sitt privatliv, så ingen visste riktigt vad som hade hänt. Kanske tröttnade hon bara på att bo i det rosa palatset en dag och flyttade. Kanske fick hon ett modelljobb. Ingen visste och ingen anmälde Cheryl Okoro försvunnen. Randy och Maisha flyttade ut från hotellet. Det var dags att gå vidare i livet, att göra något ordentligt av tillvaron. Men de fortsatte hålla kontakten med flera av sina gamla vänner från det rosa palatset, inklusive Alan. Och en dag frågade Alan Randy och Maisha om han fick köpa deras bil. Det var en skåpbil de brukade parkera på gatan utanför och de var trötta på alla parkeringsböter de fick hela tiden. De använde inte bilen särskilt mycket. Det var inte värt att ha den kvar egentligen, kom de fram till. Maisha hade börjat plugga på universitetet så de behövde vända på varje dollar. En dag kom Alan förbi utan att ringa innan. Det var tidig morgon och Maisha var på väg till skolan. Hon erbjöd Alan att provköra bilen och Alan erbjöd henne att skjutsa henne till skolan i bilen för att slå två flugor i en smäll. Skjuts och provkörning. När de kom tillbaka hem på kvällen var Randy borta. Och han kom inte tillbaka. Maisha väntade i dagar. Efter ett tag fick hon ett brev på posten. På lappen i kuvertet stod det att Randy hade åkt iväg för att hjälpa en man som hette Steve. Vad Randy skulle hjälpa Steve med framgick inte. Maisha tyckte att hon inte riktigt kände igen Randys handstil. Å andra sidan hade hon inte sett honom skriva så många gånger. Maisha såg varken Randy eller bilen någonsin igen. Under veckorna som följde flyttade Charles Inge runt. Ibland sov hon hos Leonard, ibland hos någon släkting. Anledningen till att han gjorde det var att Charles var orolig för att åka fast för mordet på Donald Gilletti. Charles hade inte räknat med att Richard Carassa skulle överleva och kunna ge ett signalement. Det som från början var tänkt som ett rån, som inte rånoffret skulle kunna anmäla eftersom han inte skulle vilja komma ut med att han var homosexuell, hade blivit något helt annat. Charles hade egentligen inte alls tänkt mörda någon. Men när Donald försökte ge sig på Charles i samband med rånet kände Charles att han inte hade haft något val. Förutom vittnet Richard var Charles orolig för att en granne till familjen Dubs hade sett honom när han var där för att hämta Harvey Dubs kamerautrustning. Charles började presentera sig som Mike Kimoto. Och det underlättades av att han hade ett ID-kort och ett körkort som tillhörde just Mike Kimoto. Den riktiga Mike Kimoto hade fått sin plånbok stulen när han varit ute och surfat en dag och naivt nog lämnat sina kläder och sin plånbok på stranden. I september 1984 kände sig Charles Ing ganska säker på att polisen inte var honom på spåren. Han bestämde sig för att skaffa en permanent bostad. Och även om han hade trivs med att bo tillsammans med Leonard hade det blivit ganska trångt. Dessutom hade Charles ett stort behov av egen tid. Efter ett par veckors sökande hittade Charles det han var ute efter. Han flyttade in i ett garage som hade byggts om till en enkel lägenhet. Det var perfekt, tyckte Charles. Det låg centralt och på gångavstånd från Leonards lägenhet. De kunde fortfarande umgås, men nu hade de var sitt eget ställe. Men Charles Ing hade fel. Att polisen inte var Charles och Leonard på spåren stämde inte helt. När familjen Dubs hade försvunnit hade Deborah Dubs pappa ringt till polisen och anmält försvinnandena. Två poliser på avdelningen för försvunna personer hade satts på fallet. Irene Brunn var en av dem. Som ung hade Irene arbetat på en drive-in-restaurang, men hon hade alltid haft en hemlig dröm om att bli polis. Men hon vågade inte riktigt ta steget. Efter 4 barn och en skilsmässa vågade hon till slut, och Irene hade blivit polis. På den här tiden blev kvinnor inom polisen i San Francisco inte riktigt behandlade som poliser i ordets rätta mening. De fick ofta skrivbordsjobb och blev ombedda att bära kjol och hör.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Klackat. Men Irene Brunn ville mer än så. Eftersom hon delvis hade mexikanskt ursprung pratade hon både engelska och spanska. Att vara tvåspråkig var en eftertraktad egenskap, eftersom en stor del av invånarna i södra Kalifornien bara pratade spanska och inte engelska. Efter mycket tjat och hårt arbete fick Irene börja i yttre tjänst. Efter några patrullerande år fick hon en tjänst på avdelningen som utredde brott mot barn. Efter det gick hon vidare till avdelningen för försvinnanden. Tyvärr gjorde Irenes engagemang i varje fall att hon brände ut sig. Och inte bara det, hon fick en hjärtattack. Men efter en snabb rehabilitering var Irene tillbaka på jobbet igen. Hennes partner hette Glenn Tamfiloff, även han en hängiven polis. Glenn var metodisk och grundlig och fattade sällan felaktiga beslut. Irene och Glenn var ett bra team och kompletterade varandra. Irene hade drivet och Glenn bromsade när det behövdes. När det hade konstaterats att familjen Dubs faktiskt var försvunna sattes Irene som ansvarig för att utreda fallet. Irene och Glenn åkte för att träffa Deborahs pappa i den försvunna familjen Dubs lägenhet. Men det gick inte längre att komma in genom ytterdörren. När det upptäcktes att familjen var försvunnen hade ju dörren varit olåst och Deborahs nycklar hade suttit i låset på insidan. Men nu var dörren låst och nycklarna borta. Glenn fick slå sönder ett fönster vid sidan av dörren för att komma in. Irene dokumenterade vad de visste och trodde om fallet. Troligen hade inkräktaren låtsas vara en kund och kommit till familjens hus innan Harvey Dubs hade kommit hem från arbetet den dagen. Polisen visste ju klockslaget när inkräktaren troligtvis hade kommit. Deborah hade ju sagt det i telefonen när hon hade pratat med sin vän Karen. Polisens teori var att mannen först hade tagit lille Sean och bundit honom och hotat att skada Sean om Deborah inte samarbetade. Sen hade gärningsmannen väntat in att Harvey skulle komma hem från jobbet och använt lille Sean för att kunna tvinga paret att göra som han ville. Det var också sannolikt Sean som låg i resväskan som den asiatiske mannen bar ut ur huset som grannen hade observerat. Senare på natten trodde polisen att Deborah och Harvey hade hämtats från lägenheten, antingen döda eller levande och bundna. Då hade förövaren eller förövarna också troligtvis tagit med sig Harveys dyrbara filmutrustning. Irene och Glenn tackade Deborahs pappa och åkte tillbaka till polisstationen. Nu var det dags att på allvar börja leta efter familjen Dubs. Leonard Lake och Charles Ng var båda trötta på att leva från dag till dag och inte veta om de skulle ha råd att betala hyran nästa månad. De ville båda ha ett fast jobb och lite trygghet. De gick tillsammans till flyttfirman Dennis Moving Company där de sökte folk. Leonard och Charles diskuterade om de skulle använda sina riktiga namn när de sökte jobbet eller om de skulle använda något av de olika alias de brukar använda annars. Charles bestämde sig för att använda sitt riktiga namn men skrev inget om att han hade avskedats från det militära i det fält där man skulle fylla i fakta om sin bakgrund. Leonard bestämde sig för att vara sig själv, men bara nästan. Han ändrade sitt efternamn på ansökan från Lake till Blake. Efter anställningsintervjun fick Charles jobb, men inte Leonard. Leonard blev irriterad eftersom han behövde pengar till en ny bil. Charles Gunners bil hade han nämligen blivit av med. Den hade blivit hittad av Charles Gunners ex-fru Wiki. Eftersom Charles Gunner hade börjat få kravbrev för elräkningar och annat och räkningarna skickades vidare till Wiki, sålde hon bilen för att betala räkningarna. Eftersom Leonard inte hade pengar till en ny bil bestämde han sig för att genomföra en ny operation. Operation nytt fortskaffningsmedel. Och i samband med det började Leonard skriva dagbok igen efter sitt långa uppehåll. I sin första anteckning skrev han, citat: "Jag har inte skrivit på ett par månader. Det är bäst att inte säga för mycket om den här tiden. Jag har upptäckt att jag inte har någon moral. Varken liv eller död berör mig. Jag har formellt avslutat Operation Fisk efter att bilen beslagstogs och såldes. Jag hade hellre haft kvar den själv eller sålt den, men sånt är livet. Jag har också sjösatt Operation Miranda. Den bästa kvinnan är en kvinna som är totalt maktlös. Då blir sexet bättre också. Jag hittade till och med en kvinna som verkade njuta av att vara tillfångatagen. Tyvärr tror jag att hon var förståndshandikappad, så min njutning blev inte så stor som jag hade hoppats. Jag får se till att lyckas bättre nästa gång." Tiden gick. Leonard skrev sin dagbok om sin jakt på pengar och sina försök att få tag på en bil. Det var som en skiva som snurrade samma varv hela tiden. Pengar, kvinnor, ett fordon. Leonard tyckte själv att han var ganska blygsam med sina behov. Det var märkligt vad svårt det var att få tag på pengar, kvinnor och fordon ibland, tänkte han. Det var som att tiden bara handlade om jakt. Det var alldeles så sällan han hade stannat till och njutit av nuet de gånger han faktiskt hade en kvinna eller pengar. Leonard ändrade den försvunne hippien Randy Jacobsons adress så att Leonard kunde hämta ut Randys socialbidrag. Han var noggrann med aldrig ändra något av sina offers adresser till sin egen. Han öppnade istället en postbox i offrets namn. En postbox skulle vara mycket svår att spåra till Leonard om polisen var honom i hälarna. Charles Ng var klantig nog att åka fast för snatteri och Cricket fick betala hans borgen på $1,000. Charles snattade ofta, men åkte också ofta fast. Leonard fortsatte att skriva sin dagbok om olika operationer. Han skrev att operationen alltid gick bra nu, att de hade fått in en bra rutin. Det hjälpte verkligen att ha Charles med sig. Ibland utförde Leonard operationer ensam, men de gånger han hade med sig Charles gick det mycket bättre. Leonard skrev också i dagboken att han aldrig kände ånger. Oftast var det jakten på en bil som var det mest kritiska. För utan en bil var det svårt att tjäna pengar och svårt att få tag på kvinnor. En bil var nödvändig för att kunna leverera droger. Leonard förbannade sig själv över att han blivit av med Charles Gunners bil. En dag fick Leonard syn på en annons i tidningen. En man vid namn Paul Costner ville sälja sin bil, en Honda Prelude. Leonard tyckte att Paul och hans Honda skulle kunna vara en lämplig operation. Leonard skrev i sin dagbok att han har hittat en lämplig bil där ägaren dessutom var lik Lennard. Det var en viktig detalj. Paul Costner var en ambitiös och välutbildad man. Han hade en lycklig uppväxt i den lilla staden Reynoldsburg i Ohio, där han efter en examen i amerikansk historia hade arbetat med rehabilitering av ungdomar på glid, men till slut kommit fram till att det han ville göra var att skriva. Eftersom Paul förutom historia även hade läst journalistik på universitetet började han arbeta som journalist och snart blev han erbjuden en tjänst i Los Angeles. I samband med att Paul skulle flytta tog hans lilla syster Sharon examen från universitetet. Lilla syster var Pauls bästa vän och hon bestämde sig för att flytta till Los Angeles hon också. Men efter en utflykt till San Francisco kände Paul tydligt att det var ju i San Francisco han hörde hemma. Han flyttade igen. När hans skrivjobb började generera en bra inkomst började Paul investera i fastigheter. Han startade också ett par mindre bilförsäljningsfirmor. Hans syster Sharon, som ju var kvar i Los Angeles, hade under tiden tagit examen i konsthistoria. Men hon upptäckte snart att det hon tyckte mest om var att uttrycka sin konstnärlighet med sin kropp. Hon lade därför sin konstexamen åt sidan och började arbeta som dansare i olika shower. Under 4 år under 70-talet arbetade hon på cirkus, mestadels som lindansare. Ett av minnena från den tiden var att cirkusen ibland hade hyrt in en extra söt attraktion. En liten get som såg ut som en enhörning. Den hade hetat Sir Lancelot. Flera gånger hade Sharon varit med på foto tillsammans med den söta gethörningen. Efter ett kraschat äktenskap gav Sharon upp sin akrobatkarriär och flyttade in hos sin bror i San Francisco för att slicka sina sår. Ungefär samtidigt träffade Paul sitt livs kärlek, röntgenteknikern Marilyn Namba. På hösten 1984 fick Paul Costner, som ju handlade med bilar, ett erbjudande han inte kunde motstå. Det var en bronsfärgad Honda Prelude som var till salu. Den hade fartränder uppklistrade bak, vilken gav den ett sportigt utseende. Kvinnan som sålde den till honom hade precis fått barn och skulle köpa en lite mer barnvänlig bil. Men Paul tänkte inte behålla bilen. Han tänkte fixa till den och sen sälja den med vinst. Paul Costner var lycklig över sitt liv. Han trivdes med sitt arbete som journalist och med sin sidoverksamhet att köpa och sälja bilar. Men det han egentligen drömde om. Men det han egentligen drömde om var att bli författare. Men att bli författare kräver pengar, för när man skriver en bok dröjer länge innan man får ut en enda krona, om man ens får boken utgiven. Men Paul bestämde sig för att satsa. Han skulle sälja allt han ägde och sen satsa all sin tid åt att skriva sin stora roman. En av sakerna han hade att sälja var just Honda Preluden. Det blev oktober 1984. På Halloween kom en skäggig, något överviktig man och tittade på bilen. Senare på kvällen beskrev Paul Costner mannen för sin flickvän Marilyn. Han berättade att den här mannen hade betett sig jätteskumt. Mannen hade inte ens växlat bilen när han körde runt i stan, utan hade rusat motorn på ettans växel oavsett vilken hastighet de låg i. Mannen hade verkat närmast manisk, eller kanske nervös. Paul hade fått säga till honom att växla, annars skulle motorn skära sig. Efter en tur genom staden hade mannen parkerat, klivit ur bilen och sagt att han skulle fundera på saken och höra av sig. I sin dagbok den 1 november 1984 skrev Leonard Lake att han skulle ha ett möte med Charles Ng för att planera en ny operation. På eftermiddagen den 2 november pratade Paul i telefon med sin.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flickvän Marilyn. Det var fredag och de hade planer på att träffas tillsammans med några vänner. Men först skulle Paul bara leverera bilen till mannen som hade provkört den ett par dagar tidigare och nu hade bestämt sig för att han ville köpa bilen. På kvällen dök Paul Costner inte upp på sin träff med Marilyn. Han hade inte berättat vad mannen han skulle sälja bilen till hette och sen var han försvunnen. Den 9 november 1984 skrev Leonard Lake den allra sista anteckningen i sin dagbok. Citat. Livet rullar på. Vissa dagar regnar det och då gör jag ingenting. En kvinna jag haft kontakt med kanske kommer hit i helgen. Om hon kommer ska jag knulla henne. Varför skulle en kvinna över 40 år annars köra över 15 mil för att komma hit? Om hon inte vill bli knullad. Jag har tränat på videoutrustningen. Jag har promenerat med hunden. Det vanliga. Som vanligt har jag läst mycket. Ikväll har jag renskrivit alla mina dagboksanteckningar. Jag slutar här. Efter det skrev Leonard Lake aldrig i sin dagbok igen. Från och med morgonen efter Paul Costners försvinnande hade hans anhöriga sökt med ljus och lykta efter honom. I synnerhet hans lilla syster Sharon hade kämpat dag och natt. Det hade varit svårt att ens få anmäla Paul försvunnen till polisen. Polisen hävdade nämligen att det troligen var ett frivilligt försvinnande eftersom även Pauls bil var försvunnen. Men Paul var ju på väg att gifta sig och hans affär gick bra, hävdade hans familj. Paul hade nära kontakt med sin familj. Varför skulle han vilja försvinna? Till slut lyckades Sharon rapportera först bilen och sen Paul saknade. Hon ringde runt till alla andra som hade satt in bilannonser i tidningen för att höra om de också hade stött på den lite underliga man som Paul hade beskrivit. Men ingen hade gjort det. Sharon hyrde då in en privatdetektiv för att leta efter Paul. Samtidigt som Pauls familjs liv hade gått i spillror var det dags för Thanksgiving. Pauls familj skulle tillbringa hela helgen med att leta efter honom. Leonard Lake å sin sida satte sig i sin nya bronsfärgade Honda Prelude och begav sig till sin mammas hus. I passagerarsätet satt Charles Ng som också hade blivit inbjuden. Leonard, hans mamma Gloria, hans syster Janet med familj och Charles skulle äta kalkon och fira tacksamhetens högtid. Donald saknades förstås fortfarande. Han hade svårt att ta ledigt från sitt husvaktarjobb, hade han skrivit ett brev till sin mamma Gloria. Men det gjorde inte så mycket. Gloria var bara glad att hennes yngste son hade fått ett jobb som han dessutom verkade trivas väldigt bra med. Det var lite märkligt att Donald aldrig ringde utan alltid skickade brev. Särskilt som han på grund av sitt mentala handikapp hade lite svårt för skrivande. Men Donald hade i ett av sina första brev förklarat att det berodde på att huset han vaktade låg jättelångt upp i bergen. Mottagningen och eltillförseln var väldigt opolitlig och det var säkrare att skriva brev. Det var 15 personer som slog sig ner runt Thanksgiving-bordet den kvällen. Men Charles Ng hade svårt att känna harmonin. Han hade problem på jobbet. I synnerhet med en kollega, Cliff Parenteau. Cliff och Charles tjafsade om det mesta. Allt ifrån vem som skulle göra vad till att båda tyckte att den andra gjorde alldeles för lite på jobbet. Dagen innan Thanksgiving hade Cliff skrikit till Charles, citat, "Herregud din jävla kinaman, du borde aldrig ha fått det här jobbet." Och det var fler än Cliff på Dennis Moving Company som irriterade sig på Charles Ng. De hade svårt att stå ut med att han brukade gå omkring och högt skandera slagord som till exempel "No gun, no fun" och "No kill, no thrill" gång på gång på gång. Charles var tillbakadragen och pratade inte ofta med sina kollegor. Däremot hade han verkligen ingenting emot att höras. Han verkade helt strunta i vad hans medarbetare tyckte om hans slagord. Charles gick runt och ropade ut saker högt och ljudligt. Charles kollegor hade särskilt svårt för att lyssna på när Charles började tjoa, citat, "Daddy dies, mommy cries, baby fries." Cliff Parenteau kände ofta att han inte stod ut med att arbeta en enda dag till med Charles Ing. Cliff hade svårt att koppla bort tankarna på Charles ens under sin egen Thanksgiving-middag med sin egen familj. Charles å andra sidan kände hur han mer och mer slappnade av i familjen Lakes sällskap. När de kommit fram till desserten hade Charles släppt alla tankar på Cliff Parenteau. Julen närmade sig. San Francisco fylldes av rött, vitt, grönt och guld. Staden var överdådigt dekorerad och människorna såg lite gladare ut än vad man hade gjort under den långa hösten. Snart var det dags för årets härligaste och längsta högtid och ledighet. En person som inte var glad var Cliff Parenteau. Förutom att Charles Ing förpestade varje minut av Cliffs arbetstid så hade Cliffs flickvän Cynthia utan förvarning flyttat ut ur deras gemensamma lägenhet. Cynthia hade sagt att hon tyckte att de inte hade varit ett kärlekspar på länge utan att de hade levt ihop mer som vänner. Cliff hade inte sett det här komma alls. Han hade trott att han och Cynthia var lyckliga, att de skulle bli gamla tillsammans. Men nu satt Cliff istället ensam i lägenheten på kvällarna och tittade på de sakerna som Cynthia hade glömt kvar. En liten buddhafigur, en ljusstake, en fisk gjord av keramik. Cliff var som handlingsförlamad. Det kändes som att livet var slut. Han tillbringade större delen av julen i sin lägenhet i pyjamas. När Cliffs vänner ringde för att bjuda in honom till olika nyårsfiranden tackade han nej. Han hade ingen ork. Det blev 1985. I januari var det Super Bowl-feber i San Francisco. The 49ers, San Franciscos hemmalag, hade kvalificerat sig för toppstriden mot Miami Dolphins. Cliff hade så smått börjat ta sig upp till ytan igen. Han var tillbaka på jobbet efter ledigheterna och han tyckte att det hjälpte. Även om han hela tiden irriterade sig över Charles Ings konstiga utrop var det skönt att ha något som distraherade honom från tankarna på kvinnan som hade lämnat honom. Fredagen den 18 januari 1985 var Cliff Parenteau och hans kollega Hector Salcedo ute och firade den stundande finalen. Sent på kvällen skjutsade Hector hem Cliff. De skulle ses 2 dagar senare för att titta på finalmatchen tillsammans. Men redan imorgon lördag skulle de arbeta tillsammans på Dennis Moving Company. Hector blev väldigt förvånad när Cliff inte dök upp på deras gemensamma arbetsplats på lördagen. Det var inte likt Cliff att inte höra av sig om han hade blivit sjuk. Efter att arbetspasset var slut körde Hector hem till Cliff. Hector hade redan försökt ringa men utan att få svar. Cliffs bil stod parkerad på dess vanliga parkeringsplats. Men ingen öppnade lägenhetsdörren när Hector upprepade gånger knackade på. Han knackade hårdare och hårdare. Till slut nästan bultade han på dörren. Men ingen Cliff dök upp. Han kom inte heller på Super Bowl-festen kvällen därpå. Charles Ng var inte där heller, men det var inget konstigt. Charles var aldrig med när kollegorna umgicks utanför arbetstid. Han verkade helt enkelt inte intresserad av att umgås utanför jobbet. Cliffs kollegor hade slagit vad om hur matchen skulle gå. Och när resultatet kom in visade sig att det var Cliff som hade vunnit potten på över $100. Veckan innan finalmatchen hade alla på arbetsplatsen, utom Charles Ing, satsat några dollar på det lag de trodde skulle vinna ligan. Cynthia, Cliffs ex-flickvän, fick reda på att Cliff inte hade synts till på flera dagar. Eftersom hon hade nyckeln kvar till deras före detta gemensamma lägenhet åkte hon dit för att se vad som stod på. Cliff var inte i lägenheten. Och det var en hel del annat som inte fanns kvar i lägenheten. Cynthia kunde se att en hel del saker saknades. Flera av de prydnadsföremål hon hade tänkt hämta senare fanns inte längre kvar. Och Cliffs motorcykel var borta. Hector fortsatte att åka förbi Cliff Parentos lägenhet då och då. Men inga spår av Cliff. Efter ett par veckor kom det ett brev till Dennis Moving Company. Där det stod, citat. Tjena polaren, här kommer ett förfrankerat kuvert med min nya adress på. Jag vore tacksam om du ville skicka mig min spelvinst. Skicka också med min sista löneutbetalning. Jag ber om ursäkt för att jag var tvungen att sluta med så kort varsel. Underskrivet Cliff. Det frankerade svarskuvertet var adresserat till en postbox i San Francisco. Kuvertet som brevet kom i var däremot poststämplat i en ort som hette Wilsonville. Chefen gjorde som Cliff bad honom och skickade pengarna i svarskuvertet. Vare sig Cliffs chef, Cynthia, Hector eller någon annan skulle någonsin höra av eller träffa Cliff Parentot igen. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea den där. Jag finns på Twitter som Dan Horning och jag finns på Instagram som Dan Hörning. Där kan ni följa alla mina poddar. Och bland de poddarna vill jag idag nämna Massmördarpodden. Tycker ni om den här podden så kommer ni säkert att gilla Massmördarpodden också. Det är precis samma upplägg, men brotten är massmord, det vill säga mer 4 eller fler personer som blir dödade vid samma tillfälle. Den podden hittar ni på podme.com och den kostar 19 kronor i månaden. Första månaden är gratis och det kommer minst 2 avsnitt. Och jag har just gjort ett avsnitt om German Wings 9525, alltså piloten som 2015 flög in i ett berg med ett fullt plan. Tack till Tripnaha för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.